Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja du Leo, premiärveckan är avbockad och vilken premiärvecka det var, eller hur?
Ja, nej, men det kan man väl säga. Människor som har hört av sig och gillat det första avsnittet, då blir man ju faktiskt alltid glad. Och människor som blir provocerade av våra listor, då kanske man inte blir lika glad, men det är kul att diskutera. Så det är, oavsett, så är det kul att folk har hört av sig. Så kan man ju sammanfatta det.
Verkligen, och du har hört av sig så många människor och även folk som har skickat in sina listor via mail eller DMs och sånt, och det uppmanar vi verkligen till. Det uppskattas enormt mycket, och det är också lite det som är grejen med den här podden. Vi vill ju lyfta era listor också i sammanhang till de listorna som vi har av våra gäster. Och nu kort innan vi börjar med veckans avsnitt ska vi titta på ett par listor som har skickats in. Är du redo, Leo?
Ja, jo, det är man väl. Vi får fortsätta diskussionen här med våra kära lyssnare. Den har ju gått hett till och från på sociala medier bland annat. Men visst, kör. Jag är idel öra.
Mm. Här har vi en lista från Ville. Han har listat sina fem spelare som han tycker är överskattade. Och det är profilstarka spelare. Vi börjar på plats 5. Jorginho, Chelsea-spelaren, italienaren. På plats 4 har vi Karim Benzema som motivering. Haft chansen att vara en av världens bästa i många år, men det laget Real Madrid har haft, men vågade inte ta för sig när Ronaldo var med i laget. Så han ser lite annorlunda på det som många andra gör, med tanke på att många tycker ju att Ronaldo egentligen tog platsen och Benzema gav honom utrymmet för att växa.
Alltså framförallt är det väl, skulle jag säga, min tolkning kring det här, är det väl fel att säga att Benzema är överskattad nu. Han kanske varit det förut, men nu har han verkligen klivit upp på det podium och den piedestal han har pratat om att vara på tidigare. Han har ju aldrig varit bättre än vad han är nu, så där vet jag inte om jag håller med, Wille.
Nej, sen har han på plats just Cristiano Ronaldo. Det är med, och sen två starka namn till. Plats 2, Pogba. Hade några bra säsonger i Juventus, en bra i United, men har inte levererat det hans prislapp utlovat på den senaste tiden. Och det kan man ju definitivt skriva under på.
Alltså, Pogba, jag funderade lite på honom själv på min lista av överskattade spelare, men landade någonstans i att den här spelaren har ju sån otrolig höjd, skulle kunna vara sin generations bästa mittfältare. Det säger jag utan att blinka. Men skadorna har ju tagit ifrån honom. Så jag tycker det är hårt att kalla honom överskattad. Det är så mycket omständigheter kring honom som har gjort att det inte blivit så bra som det borde.
Mm, och sen på plats 1 har han ju verkligen slagit till på stort, Ville. Pelé, med motiveringen spelade då offside-regeln inte var uppfunnen än. Och han var inte i Europa då han inte var som bäst. Så alltså det här, oj, ja.
Ja, men det är kul att du vill provocera, Wille. Vi slänger in Maradona och Cruyff-leken också, så kan det verkligen börja brinna här. Nej, jag vet inte. Den håller jag inte med om heller.
Nej, fantastiskt, Wille, att du skickar in. Jättekul. Här kom också en lista från Juan. Hade han Hulk på plats 5, Cassano på plats 4, Ricardo Montolivo på plats 3, Javier Pastore på plats 2 och Radamel Falcao på plats 1.
Ja, jag vet inte tusan om de har blivit så höjda till skyarna några av dem där under längre tid. Men
jag tycker Hulk ändå finns någonting där. Det var ju mycket snack om Hulk hela tiden. Hulk hit och Hulk dit. Men
det var mer för att han var spektakulär än och annat, va? Jag vet inte, den jag köper in mig närmast på där är väl Cassano som var väl lite för stökig för sitt eget bästa. Men det här kändes mer som en lista av spelare som aldrig blev så bra som de borde ha blivit.
Ja, det är också en bra lista det.
Det är också en bra lista.
Ja, här kommer Elias, Thiago Alcantara, Hugo Lloris, Kingsley Coman, Deco och Rio Ferdinand.
Oj, jädra! Rio Ferdinand! Nej, han håller jag väldigt högt som en av sin generations bästa mittbackar. Men vem sa du mer? Deco och vad
Kingsley
var det mer på
Coman, Hugo
Kingsley
Lloris.
Coman, den har ändå någonting. Verkligen. Ja, vad sa han? Elias, ja, det tycker jag han har kanske hittat rätt på något sätt. Ja, visst, kan jag köpa.
Ja, jag tycker också det. All respekt till Kingsley Coman, avgjort en Champions League-final och sånt. Men han har ju spetskvalitet, men hur gör honom till de skyarna som han har höjt sig vissa gånger är kanske lite överdrivet. Sen har vi Max här. Han har Piqué på plats 5, på plats 4, Nakata.
Ja, där. Nakata. Alltså, han var ytterst nära min lista också. Ytterst nära. Otrolig fotbollsbohem. Häftig karaktär. Liksom swag-spelare. Man förstår att han har fått ett enormt eftermäle. Givet att han var liksom den första stora japanska importen i Serie A. Och köptes för dyra pengar till både Perugia och Parma och Roma. Men det gick ju, förutom i Perugia, gick det ju aldrig speciellt bra. Så hans eftermäle har ju handlat mer om att han var cool och hade swag och var liksom banbrytande i och med att han kom från Japan och öppnade dörren för många asiater i Serie A och i den europeiska fotbollen. Men folk har liksom tolkat detta som att han var någon slags liksom JJ och Kocha figur, men så bra var han ju aldrig.
Nej.
Så nej, den bra Max, bra.
Mm. Max fortsätter med att stötta Gustens så kallade överskattade spelare Kaká på plats 3. Mm-hmm. Roberto Carlos på plats 2. Den var, nej.
Vi skulle stannat vid Nakata.
Ja. Och sen sist men inte minst, plats 1. Glasögon, ja. Något mer? Frågetecken. Ja, det är Edgar Davids som han har på plats 1.
Alltså, Edgar Davids hade ju så höga toppar. Jag tänker på landslaget, Juventus, Barcelona. Han hade djupa dalar också, barnet om inte annat. Jag vet inte om han är överskattad, men karaktär om inte annat.
Och sen kan vi köra en sista lista här från Mirsa. På plats 5 har vi Martial. På plats 4 har vi Jack Wilshere med bland annat motiveringen levde egentligen hela sin karriär på matchen mot Barcelona på Emirates 2011. Väldigt tydligt. Han hade skrivit väldigt mycket längre här och fint.
Okay, ja.
Sen har han på plats 3 Rabiot. Väldigt aktuell spelare med tanke på Frankrike och VM som spelas i detta nuet. På plats 2 har han ingen mindre än Pjanic.
Mm-hmm.
Och sist men inte minst, på plats 1 i den Hazard, och skriver under på att, eller motiverar detta med att han verkligen har försämrat sitt legacy i Real Madrid och inte levt upp till de förväntningar man har haft på honom, speciellt också med det belgiska landslaget och så. Vad tycker du om det?
Ja, men jag tycker väl att Hazard har väl liksom, jag vet inte om jag skulle klassa honom som överskattad, för i Chelsea och tidigare landslaget levde han väl upp till den hype som fanns kring honom, och nu har han mer varit en liksom topp 5 besvikelse, kanske mer än något annat, och folk har ju liksom inte sagt att han har varit så bra nu när det har gått dåligt för honom. Men det var någon där på listan jag reagerade på. Jag kan hålla med om att när hypen var som störst kring Wilshere så var han överskattad. Så nu har det ju gått så lång tid sedan dess och hans skador tog död på hans karriär och sådär. Men visst, där och då när han var som mest hypad och i ropet, då kan jag skriva under på att han var överskattad. Han var ju bara inom citationstecken en kugge i ett Pimpinetto småfint Arsenal.
Mm. Ja, som sagt, överskattade spelare, har ni inte lyssnat på det avsnittet med Gusten Dahlén får ni jättegärna göra det, och skicka in er lista också till oss via sociala medier eller via min mail kevin.bade@tv4.se. Men Leo, Vad är det dags för nu?
Nu är det dags. Nu kör vi ju veckans avsnitt.
Ja.
Kul. VM-tema.
VM-tema. Med vem då?
Ja, det får ni se.
Ja. Nu sätter vi igång ingen.
Välkomna. Ett nytt avsnitt, Leo. Ett väldigt speciellt avsnitt med tanke på att vi ska prata om VM-minnen. För det värmer ju en extra mycket som fotbollsfantast.
Ja, men det gör det ju. Det som är speciellt, vi har varit inne på det i premiäravsnittet, att det som är speciellt med listor är att de är ytterst subjektiva. Det finns ju ingen absolut sanning. Det finns bara liksom vad man tycker själv. Och därför blir det väldigt roligt diskussionsunderlag. Men det som är speciellt med VM-minnen, att det kan ju vara väldigt personligt. Det här är mitt främsta VM-minne. Men man kan ju också definiera det som att så här, rent, man försöker göra en objektiv lista. Så här, vad är liksom världsmedvetandets största VM-minnen? Det ska bli intressant att se vad vår gäst har för definitionen av den här listan.
Ja, vem har vi som gäst? Kan vi ju presentera.
Ja, det är ju Lasse Granqvist.
Hallå där.
Hallå
där. Listor älskar ju alla.
Ja.
Det är ju ett mycket enkelt sätt. Det kan man ju helt en främling kan man ju sätta sig mitt emot och diskutera en lista om vad som helst. Om man åker tåg kan man diskutera de fem främsta förseningarna. Eller de fem främsta framgångarna när det faktiskt har varit i tid eller någonting sånt där. Det finns ju ganska, det är ganska bra sätt att öppna dörrar.
Ja, men verkligen.
Konversationsdörrar.
Man hittar alltid gemensamma nämnare eller tvärtom.
Ja, faktiskt. Man märker snabbt att de här vill inte umgås med. Men jag har ju tagit ut en topplista på eget upplevda eget upplevda stunder, alltså egna stunder som jag upplevt i VM-fotbollens tecken.
Det ska bli väldigt roligt att höra dem, och vi ska ju som vanligt höra gästens lista men även din lista, Leo.
Ja.
Och det ska bli väldigt intressant att få ta del av det här, för jag tror att det ändå kan skilja sig en hel del, för att det är ju som sagt, det är subjektivt och det finns så mycket man kan grotta sig ner i VM.
Men vi som umgås i korridorerna här då och då vet ju att Leo är ju alltid facit. Det är ju lite oschysst att jag då ska ställas mot detta. Men jag gör ett försök.
Ja. Jag skulle vilja säga tvärtom. För här är ändå en person, i det här fallet du då, Lasse, som ändå upplevt EM så många gånger på plats. Mina minnen står ju sig slätt mot någon som faktiskt varit så mycket på plats.
Ja, varit en, det har blivit,
hur många gånger har du varit på plats? Om du...
Första gången i VM-sammanhang var ju 94 i USA.
Ja.
Och sen dess har jag ju bevakat VM på plats faktiskt. Även om jag har kombinerat det med programledarskap sen det blev enkom TV för min del då. Men det har blivit några stycken VM. Jag vet inte hur många på rak arm, men det är ju alltid en speciell resa när världsfotbollen samlas. Dels därför att det är ju generellt sett ur ett sportsligt perspektiv ofta de bästa spelarna där. Det är några skador alltid. Det hör till. Det är några frånvarande. Några länder som borde vara där som inte har lyckats kvalificeras och så vidare. Men sen blir det ju också längs en resa, längs en turnering, så uppstår helt nya historier, nya berättelser, nya förutsättningar. Och inte alltid de mest fenomenala matcherna kanske, därför att det är för mycket på spel. Och det blir lite för stora nerver. Va? Men det är ju en särskilt stark turnering för alla fotbollsvänner, och de är ju rätt många. Och där har ju VM-fotbollen, i och med att det nu också är 32, har ju liksom öppnat sig för så många fler att ta del av någonstans. Och det skiljer sig mot den kanske främsta fotbollen i världen rent kvalitativt, alltså Champions League-fotbollen. Där är ju ändå VM öppnar ju dörren för i och med den här kontinentala kvalifikationen de har. Så blir det ju en del mindre bra länder som är med också. Det är ju rätt kul.
Ja, det är den kontrasten i alla fall jag gillar. Och rent personligt liksom alltid ser fram emot ett VM som... Det VM som har varit nu, som man är väldigt spänd på Kanada innan, eller tidigare år kanske man har tittat speciellt på Algeriet och sådär. Man gillar de där länderna som inte riktigt är van vid, helt enkelt.
Och det är klart att FIFA som internationella fotbollförbundet, precis som internationella olympiska kommittén, vi granskar och tittar på dem med ilsken blick mer eller mindre också. Men de har ju, i och med att de försvarar alla kontinenter som ska vara med, så blir det ju faktiskt att de försvarar bredden också i fotbollen, fast vi pratar om den absoluta spetsen också.
Ja, stämmer. Men med det sagt, låt oss börja med din femte placering.
Ja, jag har valt på femte plats VM-finalen i fotboll 2014 i Rio de Janeiro. Inte av fotbollsmässiga skäl, inte av underhållningsmässiga skäl. Det blev spännande, det blev förlängning. Argentina mötte Tyskland, det blev Mario Götze som avgjorde för tyskarna i förlängningsspelet. Men inte därför, utan det är... Och heller faktiskt inte därför att de argentinska supportrarna hela natten före finalen på Copacabana. Vi hade nämligen hotell på andra sidan här, Avenida Atlantica som ligger där. Så var vår förläggning, tänkte jag säga, med vårt hotell. Och hela natten blev förstörd av den argentinska supportersången om att Maradona är större än Pelé. Och varje gång jag hör den där så får jag en magkänsla av att det var, jag laddade för VM-finalen genom att inte sova överhuvudtaget faktiskt. Men det är alltså Rio de Janeiro, Maracanã-stadion. Det är kanske den mest mytomspunna fotbollsarenan i världen. Kanske. Den är i alla fall där och klafsar.
Oh ja.
Att VM avgörs där så nära som vi sitter och har det här samtalet. Det var bara 8 år sedan. Det är ändå liksom, om jag blir ombedd att göra en topplista över egna VM-minnen, den måste vara med. Strunt samma vilka som lirar finalen. Men där var vi. Under Kristusstatyn, där de hade ju skickat upp en helikopter. Så fort det blev någon supporter som rypsade in där, det var ju någon protestaktion som i finalen, så klipper ju FIFA-produktionen omedelbart bort därifrån. Det får man ju inte visa. Nu pratar vi journalistik, därför är det viktigt att vara där. För då kan man ändå berätta vad som händer, även fast bilden är någon helikopter liknande. Det var ingen drönare, utan en helikopter ovanför Kristusstatyn med den upplysta Maracanã-stadion där nere i mörkret. Fenomenal bild och så vidare. Så det är för mig, VM-fotbollen kom på något sätt hem. Sen var ju, det blev tråkigt för Brasilien där. Eftersom de förlorade den kanske mest märkliga VM-matchen som någonsin spelats mot Tyskland i Belo Horizonte.
Mm. Och ännu mer smärtsam än original Maracanã så där mot Uruguay också.
Ja, till och med det alltså. Vilket man kan säga att det är möjligt. Va? Men det var det ju. Med den enorma... Och jag kommer ihåg, det är inte mitt minne med, i det här topplistan, men det surret på den läktaren alltså, det mäts bara med en annan surrsituation som jag varit med om. Det kommer jag tillbaka till. Men så för mig på plats 5, dock bara 4 är alltså före. Det är Maracanã-stadion.
Ja, fint. Det är mäktigt minne. Ett minne som jag definitivt har med mig på grund av andra anledningar.
Ja, men Tyskland är ofta framgångsrik, men att vara det där, det är lite vasst alltså.
Ja.
Och de möts ju aldrig, i princip. Brasilien och Tyskland.
Nej.
Vi får ju gå, VM-finalen 2002 var ju faktiskt precis första gången de möttes i VM-sammanhang. Det är helt otroligt att de kan undvika varandra. Och då fick de giganter.
Och då fick de göra utan Michel Ballack också. Så kanske var turneringens bästa spelare då.
Och det är ju Lex Ballack. De ändrar ju reglerna efter att han alltså i semifinalen i Seoul mot Sydkorea. Jag tänker att Sydkorea var där. Tyskland vinner med 1-0. Att han, jag var där och kommenterade för Sveriges Radio, att han tar på sig den varningen och missar finalen. Ja. De ändrar ju sen och sa att de nollar tidigare så att säga, för att inte det där ska uppstå.
Ja, men med rätta får man säga också.
Ja, men verkligen. Och en finalmatch ska ju inte vara... Sen kan man ju säga att det här är ju ett ackumulerat system för de som inte har uppträtt schysst.
Ja.
Du får ju inte en varning för att du är...
Snäll.
Du lirar rätt, va? Eller du är snäll mot domaren. Men ändå, de bästa ska ju ges förutsättning att spela den bästa matchen, vilket ju finalen förhoppningsvis är.
Oh ja. Ja.
Jag tycker att jag lägger nivå när jag
säger det. Ja, det tycker jag verkligen.
På femte plats.
Jag tycker verkligen, men den är, då undrar man ju vad som kommer sen på din lista. Jag nämnde här i inledningen av programmet att man kan definiera det här på olika sätt, VM-minnen och så. Jag har, givet att jag visste att jag skulle sitta här i en lite lägre utgångsposition än vår kära gäst har.
Du är ändå rätt lång.
Jag har aldrig upplevt ett VM på plats. Så jag tänkte från början att jag skulle göra en lista utifrån egna VM-minnen och upplevelser. Men då skulle det bli ganska Sverige-tungt. Det skulle bli liksom Ravelli straffredning. Det skulle bli Anders Svenssons frispark som man ser från tv-soffan. EM har varit mycket på plats, inte VM. Så min lista är mer någon slags inom citationstecken nu. För det finns ju ingen objektivitet. Men en någon slags historisk objektiv bedömning. Och det som Lasse inne på här, om en själv upplevt, är ju där någonstans också. Så där inne, bara den finalen är ju någonting i sig som skulle kunna platsa på en, inom citationstecken, objektiv lista. Verkligen.
Så är det.
Vad har du på femte
plats?
Du har också en topp 5 då.
Ja, jag har ju en topp 5. Och den är ju liksom inte självupplevd då, eftersom att jag har försökt göra någon slags historia.
Det gör det ju i och för sig lite mer spännande också. Ja. Då har du ju mycket bredare perspektiv och mycket, mycket mer att välja på egentligen. Om du tittar på en VM-turnering ser du rätt mycket generellt sett.
Utsänd
på plats, då ser du ju ganska lite. Du ser ju förvisso det du är utsänd för att bevaka. Men det är svårt att hinna med allting det andra, för det är ju transporter och resor och flyg och köer och så vidare och så vidare.
Ja, det är en väldigt intressant aspekt av det hela också. Nej, men hade det varit personligt så hade ju Dennis Bergkamp mot Argentina varit med på topp 5-listan. Ja. Det är det inte.
Ja. I Marseille. Ja. Stad Velodrom.
Var det där?
Ja, vad var det där? Ah, otroligt jobbigt att ta sig upp. Vilket lyxproblem, känner jag direkt när jag säger det. Vad sa han nu? Detta är 90... Vi bodde i Paris. Där regnade ofta under den här sommaren faktiskt. Men det kunde vara 12-13 grader bara i Paris. Men vi var ju väldigt lättklädda i perspektiven då. För i Marseille var det ju... precis tvärtom. Vansinnigt varmt. Mm. Och den där vägen upp i den här glastäckta trappan man skulle gå upp för att komma upp på högsta våningen. Hiss hade de inte uppfunnit i Marseille i den här. Men vilken match. Vilken match.
Ja, herregud.
Och vilket mål. Men förlåt, det var inte det.
Ja, den är faktiskt inte med där. Men det är en holländsk koppling här på femte plats. Mm. Och det är ju liksom genombrottet på den stora scenen, på internationella scenen för Cruyff-finten. Och man vill, vi pratar ju VM 74 då. Och man vill ju få in...
fint VM.
Ja, det förstår jag att du tycker.
Du kan alltid komma med en sån kommentar, för det är ganska ofta att Tyskland har kommit på en placering som du lätt försvarar.
Ja, stackars Holland om vi ska prata så om det, vi vet också. Så. Men, nej, men den, man vill ju knö in Sverige på något sätt på såna här listor. Och det gör jag genom att det var ju faktiskt mot Sverige som den här Cruyff-finten kablades ut för första gången. Sverige och Holland, eller Nederländerna som man säger, möttes ju i andra gruppspelsmatchen, slutade 0-0. Men den stora grejen var ju att Johan Cruyff, detta geni till spelare, fintade bort Sveriges nummer två, Jan Liljane Olsson, som numera, det är väl hans enda fotbollsarv så här efter han stackaren.
Det är inte dåligt.
Det är inte dåligt det heller.
Jag var nära Cruyff.
Exakt, det kanske inte så där.
Faktiskt en bit ifrån.
Nej, men Cruyff-finten var ju liksom etablerad för de som hade sett Cruyff tidigare. Men de som hade sett Cruyff tidigare, det var ju inte den stora internationella globala scenen, utan det var ju de som liksom såg hans klubblag till vardags.
Passande med...
Ja, just det. Jag tror på mig. Tänk inte ens på
den här.
Ja, det råkar det bli. Nej, men därför, när den finten, Cruyff-finten, etablerades globalt, det tar jag som ett väldigt stort minne, en situationstecken. En enorm VM-händelse, helt enkelt. Mm.
Jag har ju umgåtts under radioåren mycket nära med Ralf Edström, som ju spelade en tung roll för att Sverige skulle gå till den här VM-turneringen. Du pratade om Sverige hålla 0-0 här. Och det klassiska målet som Ralf gjorde där mot Västtyskland, som ju ändå då vann matchen överlägset då i hellregnet. Vad var det? Dortmund eller
Düsseldorf? Jag tror Dortmund, ja.
Men jag har hört mycket om turneringen. Han talar dock inte så... Kan du inte beskriva Cruyff-finten?
Ja, hur beskriver Cruyff-finten?
För en poddlyssnare.
Vad är en Cruyff-fint? Alltså, det är ju ett halvt varvs vändning. Kan vi säga så? Vad blir det? 180 graders vändning?
Ja, det är ett halvt varv.
Ett halvt varv. 180 graders vändning. Mm. Man lurar åt ett håll och går åt annat. Jag växte upp i Täby. Våran tränare, vi pojkar 86 då, så här är det länge sedan, mycket länge sedan. Men det enda han mötte med oss var ju Cruyff-finten. Vi liksom var 10-12 år gamla. Nu är Cruyff-finten, nu ska ni snurra. Och vi bara, vad är Cruyff för någonting? Vad är det? Men vi skulle snurra i alla fall ett halvt varv.
Fantastiskt. Holland, som det heter då. Vi har ju börjat säga Nederländerna först. Vad heter det på tyska?
Niederlande.
Man som alltid sagt.
Eller man säger också, det finns en tysk låt som spelades 02. Då heter den On Holland fan vet så VM. Och då benämner man Nederländerna för Holland för att de inte åkte till VM helt enkelt.
Ja, just det,
Så Holland är det ändå också oftast. Men det står Niederlande. Men i folkmun säger man.
För att det var ju, jag menar, detta 74 var ju ett vasst mästerskap för dem. Mm. Men frågan är om inte för holländsk del, nederländsk del, var ännu värre 78. Jo. När vi faktiskt har en i stolpen i slutet på, om det var, i slutet på den ordinarie tiden. Det fanns inte mycket tid kvar för Argentina att göra så alldeles mycket då. Sen vet man inte om domarna har lagt till mer eller inte. Det var ju
oklart.
Även här har Ralf Edström berättat en och annan historia om hur det var i Argentina.
Det kan jag tänka mig. Militärjuntans mästerskap.
Exakt så. Exakt så. Mm. Att det är på mästerskap som kan ifrågasättas och ska ifrågasättas.
Oh ja. På plats 4.
Jag gör en kombination här.
Och spännande.
Det utmanar ju ett regelverk. Jag är medveten om det. Ja. Men den röda tråden blir Zinedine Zidane. En av världsfotbollens största inom alla tider. Och dels är det att han avslutade sin karriär totalt sett på VM-scenen med att skicka på en gigantisk fransk skalle.
Det är kul att det är en fransk skalle.
En fransk skalle i bröstet på Marco Materazzi. Och det är alltså i VM-finalen 2006 på Olympiastadion i Berlin. Grande, grosso, incredibel. Italien vinner på straffsparkar till slut. Det blir 1-1 i ordinarie tid och 1-1 efter förlängning. Och detta är alltså i slutet på förlängningsspelet, som jag minns det. Och grejen är att domaren ser det inte. Och det är ju, de har ju avslutat ett anfall. Jag tror bollen till och med i luften när det här händer. Så man har ju, vi såg det inte heller, Ralf Edström och jag som var på Sveriges Radios räkning då. Jag tror ganska få på läktning. Men det sägs alltså att fjärdedomaren spanade i en monitor. Och där kom reprisen, och där är det minst sagt tydligt, det finns ju fina bildbevis på det här, också stillbilder. Och han påkallade uppmärksamheten, så det solklara röda kortet delades ut. FIFA löste ju det här sen med att stänga av Zidane och Materazzi. Jag tror de fick typ två matcher var eller någonting. Zidane spelade ju ingen roll, för karriären var ju ändå över. Så att de fällde ju ändå Materazzi till ansvar för det han hade sagt. Det hade skrivits en bok om vad som verkligen sades också, tror jag, och så vidare. Men jag nämner det ändå därför att det är på den här stora scenen av VM-matcher som alla former av rubriker skapas. Och där stod en gigantisk stor spelarkarriär slut. Men jag kopplade dessutom till det här surret jag pratade om förut på läktaren. Och då är vi på VM-finalen 1998 i Frankrike på Stade de France. Socioekonomiskt utsatta Saint-Denis-området utanför Paris, där de byggde den här nya nationalarenan. Zidane är den som avgör matchen. Zidane är den som tar alla rubriker för Frankrike när de blir världsmästare i fotboll. Men surret var ju i paus mellan Brasilien och Tyskland, Belo Horizonte, då var det surr på kommentatorerna som hördes. Ja. För i övrigt var det ju helt tyst på arenan om inte man hörde dem som grät. Men surret före matchen, när laguppställningen kommer och visar att Ronaldo, den stora brasilianska målkungen Ronaldo, som ser med kom i Tysklands VM, tror jag, tog målrekordet.
Ja, och sen tog Klose det igen.
Det var viktigt för dig. Jag kände att du hade det manusbladet. Men han är inte med. Och det enorma surret som uppstår. Brasilien inför en VM-final. Och det här var ju före sociala medietiden. Kommer en laguppställning, han inte med. Och det börjar gå rykten om att det var någon fotskada eller vad det nu var. Varenda bolag skickade ju hem rapporter i det här. Varenda bolag alltså. När laguppställningen kom någon timme före match. Sen kommer ju en ny laguppställning efter en halvtimme. När det är 25 minuter, 20-25 minuter kort till matchen eller något liknande. Kommer en ny laguppställning och då är han med. Och då börjar det surras igen. Och då inför den här finalen. Och till sist kommer han ut och spelar Brasilien. Och var ju blek, mycket blek brasiliansk landslag i den här finalen. Ronaldo var ju superblek. Det har skrivits böcker om detta också efterhand. Vad det var som hade hänt. Och det var FIFA-spel eller vad det var.
Febersjuk och PlayStation Natt.
Alltihopa var det bra. Men det snackades om det. Men rubriken för mig från den finalen är ändå Zinedine Zidane. Att på hemmaplan i ett världsmästerskap, Siso det stora, få göra två nickmål Zidane mot Brasilien. I första halvlek dessutom. Och det trycket som är på Stade de France, det har jag med mig. För det var något alldeles exceptionellt och extra. Vi ser med 3-0 i Manuel Petit på tilläggstiden och de stängde matchen fullständigt. När vi tog bil därifrån, för vi bodde vid någon motorvägskorsning i någon annan del längs periferiken där, kunde vi alltså inte köra. Därför att periferiken var omöjlig att trafikera. Och det var inte för att det var kö, utan det var för att kidsen, ungdomarna från området, lirade fotboll där. Så vi kom helt enkelt inte fram. Det var bara men det var ju inom rubriken av att folk var ändå rätt glada. Så min fjärde plats går till Zinedine Zidane.
Den franska skallen.
En fransk skalle, ja. Men han var ju, den är ju värd att uppmärksamma genialiteten. Oh, ja.
Både innanpå och utanpå har den ju satt avtryck, kan man säga.
Någonstans är det ju ändå så. Ja. Och sen finns det ju de som verkligen står upp för att han gjorde alldeles rätt, som skickade en fransk skalle i bröstet på italienaren.
Wow, ja.
Ja, men, jag minns den här, om vi pratar den franska skallen, minns jag. Jag har alltid varit Italienvurmare och sen växte upp, trots att jag pluggade till Frankrike och sådär. Min fru är extrem frankofil, så där pågår det många, eller inte så många fotbollsdiskussioner, men några ibland. Ja. Men jag minns när jag satt i italiensk tröja och vurmade lite för Materazzi här. Det var ju liksom själv alltid varit en väldigt begränsad försvarare, lång mittback, alltid fått skit för att jag kommit sent in i duellen. Så jag har alltid känt lite extra för den här tölpen Materazzi. Och så får han en fransk tjotablänge rätt i bröstet.
Men han gjorde det italienska målet.
Så är det.
Materazzi. Ja. Så att det var ju, men han hade ju uppenbarligen var han ändå skyldig på något.
Nej, men det var han. Det är ju inte Guds bästa lamm det här, Materazzi.
Nej, men det kan ju dessutom alla Italienvänner med lätthet ta. Därför att på sista raden så var det ju Italiens väg den där finalen kom att gå.
Ja, exakt. Verkligen. Ja, men rent personligt så minns jag det som en ganska jobbig stund. Eftersom man också gillade en sån som Zinedine Zidane, som satt sitt avtryck i den italienska fotbollen också. Men du är inne på någonting helt rätt här. Att han liksom... Det är ju hela den här franska epoken 98-2006. Han öppnar den och avslutar den med sig själv egentligen.
Han skriver hela den franska fotbollshistorien då, som innehöll VM-guld och EM-guld och allt det. Sen har de ju, en och annan har ju tagit vid, ska vi säga ändå. Ja. För när vi pratar just nu är det faktiskt den regerande världsmästarnationen vi pratar om faktiskt.
Så är det, verkligen.
Vem har du på plats fyra då?
Ja, men det är inte Zinedine Zidane, även om vi kanske får anledning att återkomma. Men här är en annan artist, om en kanske lite mer begränsad artist och lite mer artist på annat sätt. Men jag har ur det här liksom objektiva inom citationstecken synsättet Roger Millas dans vid hörnflaggan mot Colombia VM 1990.
Och för er som inte var med då, jag var ganska liten själv, men för er som inte var med då, så var ju Roger Milla en comebackande anfallskung i Kamerun. Han var ju 38 år gammal och bestämde sig för att komma ur fotbollspension för att spela för sina Le Lion Indomptable, de otänbara lejonen. Och det gör han på sånt otroligt sätt att han i åttondelsfinalen då sänker Colombia med 2 mål i förlängningen. Och det är ju stort för det första innebär det att Kamerun blir första afrikanska landslag någonsin att vinna en slutspelsmatch i VM. Bara det är ju ett enormt historiskt avtryck. Men sen det som kanske satt sig ännu mer på folks fotbollsnäthinna, det är ju den här dansen. Som man liksom, han gör mål, han springer ut i hörnflaggan och dansar lite delikat och graciöst på ett sätt som i alla fall inte jag kan göra. Och det här minns man ju, det här är en riktig VM-klassiker, fotbollsklassiker, men som också har bidragit till den här exotifieringen av afrikanska landslag och den här mysticismen nästan kring afrikanska landslag på den stora VM-nivån. Och det är ju lätt att dra paralleller från den framgången till det du nästan fick uppleva på plats, fast det skedde sig till slut för Ghana då. Den händelsen där och då som Roger Milla, hans dans satte liksom ett stort avtryck för, om man kan prata, den afrikansk-kontinentala fotbollen och ett arv som lever kvar än idag egentligen.
Och då 90 var ju nyfikenheten på den afrikanska fotbollen ganska stor. Idag vet vi väl egentligen mera, men då vill jag påstå att det afrikanska mästerskap och sådana saker, alltså det fanns inte i medvetandegraden i nämnvärt stor utsträckning. Det var ju Bo Hansson, kommentator på Sveriges Television, som ofta lyfte den afrikanska fotbollen och hur skickliga de var, hur bra de var. Men du har ju dans som ditt tema lite grann. För jag menar, även Cruyff. Den här
taktkänsla.
Eller hur? Det är taktkänsla i det vi snackar om. Och det är ju också, och det där har ju med fotbollens estetik att göra också. Den vackra fotbollen.
Ja, verkligen.
Och sen är det klart, man kan diskutera målgester till vi simmar. Men där kommer alla ihåg, visst är det så. Får jag hänga på med tredje?
Självklart.
För då är du där du nämnde. Jag måste ju ha med mig den, därför att jag tror att om ni går ut till dig som lyssnar på den här podden och säger, vad tror ni, Lasse Jan, vad är med på sin lista? Då är det Asamoah Gyan, det är Ghana. Och det är den fullständigt osannolika kvartsfinalen mellan Ghana och Uruguay i Sydafrika 2010. Och historien kan berättas på många sätt. Men dels ur den afrikanska kontinentens perspektiv. Och hur det berättades för oss inför matchen att det hade gått runt en hur de nu skickade den. Måste vara snabbt på något vis med flygplanen. Ganska stort där. Men med den ghananska flaggan. Där man hade skrivit hälsningar från presidenterna runt om i Afrika. Lycka till i matchen, vi håller på er. Det är viktigt för hela kontinenten. Det var liksom ett ingångsvärde. Och den hade överräckts på frukosten matchdagen, den här flaggan. Till laget liksom, så att de kände hela kontinentens stöd. Inför matchen, Rickard Henriksson och jag bevakade för Sveriges Radios räkning. Och jag minns inte exakt vilka de andra kvartsfinalerna var, men det var kanonmatcher. Va? Det var så här, Tyskland, England, Argentina. Och, alltså det var wow! Och den noggranne lyssnade nu med en gång. De spelade inte kvartsfinal, men i grund och botten, det var kanonmatcher. Och så fick vi den här, och dagen efter hade vi Spanien-Chile, tror jag. För vi blev kvar i Johannesburg. Spanien-Chile spelades på Ellis Park, som är den traditionstyngda arenan där Sydafrika vann rugby-VM 1995.
Nelson Mandela-mästerskapet
som det har gjorts film om till och med Invictus. Så den, men den här gick ju på stora arenan, Soccer City Stadium då, Ghana mot Uruguay. Det är ju en match som ju får ett sånt osannolikt avslut med att i förlängningsspel, det sista som händer är ju att Suarez på mållinjen blir hela världens hatobjekt, utom Uruguay. Där är han ju nationalhjälte, han skickar upp våfflan, boxar undan bollen. Såklart hans, då man ser det, blåser straff för Ghana, rött kort på Suarez, du försvinner ut härifrån. Matchens sista sparkkort är Asamoah Gyan, sen är det slut. Alltså det är det sista som händer, och en hel kontinent, man
förstår den pressen han har på sig.
Ja, exakt alltså. Och alla, jag lovar, varenda kommentatorsbås världen runt bygger ju straffen på exakt samma sätt. Han har ju möjligheten att bli den mest betydelsefulla spelaren i världsfotbollen i och med att bli den här hjälten.
Mm.
Och så sumpar han det.
Ja.
Han skickar på en hård, den tar i ribban. Det är ju inte en värld. Alla straffar som inte går in är dåliga, men det är liksom inte, den tar det, går ribba ut.
Mm.
Men det, och det skiter sig för galen. Men, och efter detta kan man ju fortsätta berätta historien, för det blir ju straffsparksläggning.
Mm.
Då slår han ju en straff för Ghana i straffsparksläggningen. Hur säkert som helst.
Och minnet där tror jag, om jag får komma in och avbryta, jag tror att folks minne är att han faktiskt bränner den också. Jag tror att det är liksom...
Han gör mål.
Jag tror att liksom bilden folk har att han faktiskt bränner i straffläggen också. Men det gör han ju inte. Utan det ska man
och se. Efteråt pratar ju alla om... Ja, dels det här vi pratar om nu, det är uppenbara. Men då pratar man också om att Suarez... Hur kan man förråda fotbollen med det beteendet? Det är så uppenbara fusket, det är så fruktansvärda. Han hade ju kunnat bli president och då hade vi kunnat gå med i kungen. Då går inte många skivar han skulle i Uruguay. Förstod inte ett skit av det man pratade om. Är det inte målen som räknas? Men så att en oerhört vass historia i fotbollens all VM-fotboll sedan 1930.
Verkligen. Mäktigt.
Jag har väl två följdfrågor på det här. Den ena riktar till er båda. Ja. Vad anser ni om Suarez handlande där? Är det liksom bortom all fotbollens hemskheter eller är det okej? För han tar ju ändå sitt straff.
Kevin får börja.
Ja, den är extremt lurig. Jag minns själv när jag såg den här matchen och... Ja, min första reaktion var att jag blev förbannad. Jag blev irriterad. Bara, vänta, vad är det här nu? Det skulle ju vara ett mål. Men samtidigt, om han hade spelat för ett landslag som jag hejade fram, då hade man ju stått där och applåderat det hela på ett sätt. Om man ska vara krass, han tog sitt straff. Det är lite som du är inne på. Och han spelade inom fotbollens så kallade regler. Fick sitt röda kort och visades ut. Jag får väl stanna där hårt nog. Men jag förstår känsloladdningen för Ghana-supporterna och hela den afrikanska kontinenten.
Den var massiv. Fotbollens regelverk fungerade ju här. Domaren såg det. Rött kort, straff. Hade straffen gått in så hade ju inte saken fått den uppmärksamheten såklart som den nu fick efteråt. Ändamålet helga medlen. Framgång med alla tillbudstående medel och så vidare. Jag tycker fotbollen har ett större problem med annat typ av fusk. Mm. Det här är ju det uppenbara fusket och du säger det själv och när du säger frågan, han tog i sitt straff.
Exakt.
Så att det här är ett uppenbart fusk. Jag kan ha större problem med filmandet. Jag kan ha större problem med maskandet.
Du försöker undkomma regelboken i de situationerna.
Eller hur? Ja. Eller hur? Jag liksom, Atletico Madrid, Manchester City när Phil Foden är de leder med det där målet de behöver då för att gå vidare på Metropolitano i Spanien och han ligger skadad utanför och kommer på fan, här ligger jag och fejkar en skada utanför och rullar in. Jag Phil Foden är en fullständigt briljant fotbollsspelare ska jag säga, så jag vill inte på något sätt att vi ska jaga honom, inte jag ute efter, men liksom den typen av fusk, det kan jag invända mer emot än den här typen av, det här är ett uppenbart fusk och det bestraffas. Och då får man ju i så fall ändra regelboken och säga att uppenbart fusk på det här sättet ska bestraffas ännu mer. Men det är klart att jag sympatiserar ju inte med det. Glenn Strömberg, Sverige Tjeckoslovakien 1985 i kvalet på Råsunda, filmar till sin straffspark som Farrell från Wales, där han fyllde år den då, som han blåser straff för, och Sverige vinner den matchen sedan med 2-0. Ja. Maradonas hands som han kommer undan med innan han gör kanske ett av VM-fotbollens vackraste mål som är 2-0-målet då. Men fusket före 1-0 är ju, och det kommer han ju undan med. Så fusk som avslöjas och bestraffas enligt reglerna, jag får säga det att jag får ha fördragsamhet med det. Däremot fusk som inte koms på med, det är värre.
Nu är vi nu tämligen ensa här inne.
Ja. Och min andra fråga... Nu kommer nämligen din uppfattning i sakfrågan.
Nej, men jag håller helt med. Jag sympatiserar absolut inte med det Suarez gjorde om man inte hade gjort det för mitt egna lag. Där blir man ju...
Då ser man det inte på samma sätt.
Exakt.
Man väljer att titta bort.
Exakt. Men här utför han en sån handling som han är medveten om att han kommer åka dit för. Han vet att allting... Vi åker ut om vi släpper in det här målet. Jag tar straffet. Jag tar det röda kortet. Så det är ändå medvetet efter spelets regler. Eller efter spelets regler. Men som ni säger, filma är en helt annan sak. För där försöker man undkomma rättvisan. Det gör inte Suarez här. Nej. Jag tycker Suarez har gjort andra grejer som är mycket värre än det här.
Ja, definitivt. Ja. Med bettet. Ja. Till exempel.
Men en annan fråga. Det här referatet, du är ju känd för många kända referat inom den svenska sportjournalistiken. Men det är kanske det här som har blivit mest. Alltså min mamma som inte kan någonting om fotboll överhuvudtaget. Hon, när jag säger Lasse Granqvist, då säger hon det skiter sig för Ghana.
Ja, det var därför jag tänkte att jag måste ha med den på listan. Därför att det är nog alldeles exceptionellt, va? Hela händelsen, jag tror det påverkar också. Liksom dramaturgin i det är så oerhört svår. Men fotbollen bjuder ju på det. Mm. Och den är återkommande. Idrotten bygger de här historierna. Och här finns det ju både glädje och sorg. Det finns ju också en ful hjälte. som ju räddade Uruguay i den här situationen då. Men jag kan inte, men det är så. Det är rätt många som inte är sportintresserade. Men det här har liksom på något sätt fastnat.
Har det blivit ett liksom, referat som, jag tänker som en filmskapare som gör sin stora film eller en musiker som får sig liksom listetta någonsin. Nu får jag säga, det här är min bedömning. Är det här ett konstverk du är stolt över eller har det liksom förföljt dig? Folk tar upp det här så ofta så du är trött på det?
Nej då. Så illa är det inte. Nej, jag har ingenting emot det. Det är ett sånt idrottshistoriskt starkt ögonblick. Sen konstverk är ju... Men det finns ju konstverk är också som... Det är ju egentligen det som yrket handlar om när du sitter och arbetar mot en publik i ett direktsänt ögonblick och speglar en pågående match. Det är ju ett konstverk. Sen hur folk uppfattar det, det är ju otroligt individuellt.
Nej, det är olika.
Det är det verkligen. Leo, din plats 3.
Ja, jag landar ju lätt på anfallarna här och jag vill ju knö in Sverige en gång till på den här topp 5-listan. Mm. Så då får vi backa bandet till vårt hemma-VM 1958. Men vi var ju bara bifigurer här när en 17-årig Pelé la världen för sina fötter och blev liksom den, satte alla stora första stegen för att bli den han blev. Världsfotbollens första superstjärna och första absoluta världsspelare egentligen. Han hade ju debuterat i landslaget innan VM, men sen, och faktiskt gjort mål också innan VM. Men sen tog han ju VM i fullkomlig storm. Kommer tvåa i skytteligan, eller delad tvåa, 6 mål efter Just Fontaines 13 mål. Men är ju helt sagolik, 17 år gammal. Gör 2 mål i finalen mot Sverige på Råsunda. Så att Sverige ändå, man känner någon slags konstig stolthet över att Sverige var med och bidrog till att Pelé fick skriva en fenomenal VM-historia. För det är ju där det han tar avstampet till den spelare han blev.
Och där har du ju det här, du måste ju ändå svara på den här argentinska supporterfrågan om att Maradona är mas grande que Pelé. Den här supporten, för det är den jag får, när du säger Pelé börjar den snurra runt på mig igen. Så tror jag förföljde den där. Och hur är det med jämförelsen?
Ja, men det är ju så svårt att jämföra, framförallt ännu mer för mig skulle jag säga som kommer från en generation som nästan precis missar Maradona. Jag är med VM 94 liksom, men jag missar nästan Maradona. Pelé har ju fullkomligt missat. Det är bara en efterhandskonstruktion. Men de har satt så stora avtryck och varit två så olika personer. Men om du ska utkräva ett svar rakt upp och ner, kommer folk i huset bli arga på mig här. Men jag kommer säga Pelé. Och störst.
Väldigt svårt. Jag faktiskt, krass nog, har jag aldrig riktigt tagit i den frågan.
Jag vet inte, Chippa Ingelt Müller
eller det är ju lite Franz Beckenbauer. För mig har det alltid varit på grund av att jag har vuxit upp i ett tyskt hus med min morfar som har följt den tyska fotbollen sedan 30-40-talet. Att där självklart Pelé Maradona är världsligt, men det har varit Kaiser Franz som har varit nummer ett. Och sen bakom har man haft Greta Bomba Müller. Så utifrån det man har sett och så faller jag personligen kanske ändå mer likt Leo för Pelé. Ja, det är svårt.
Det är vem som spelar bäst James Bond och sådär frågor som man aldrig kan avgöra.
Där är ju Sean Connery tycker jag.
Okej, okay, du ser. Ja, men jag är mer Roger Moore-varianten där. Det kan man ha. Nej, men alltså... Jag tänker att vi har ju verkligen levt i samklang med och exakt i samma tid som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Det har ju varit den stora. Så finns det de som hävdar Ibrahimovic då eller vad det nu är. Men det är liksom, de har ju dominerat världsfotbollen på ett alldeles exceptionellt sätt sida vid sida. Men ändå om man då skulle fråga om, med all respekt för Franz Beckenbauer, som du har på listan hemifrån där en gång i världen. Men då är det ju ändå så att de vägs ju inte in när man pratar om den största fotbollsspelaren. Är det inte så att man hamnar på Pelé eller Maradona?
Men det gör man ju verkligen. Men det är nog för att deras karriär inte avslutar den, bara tror jag.
Det kan bli annorlunda. Och sen klart, VM-resultatet. Han har ju vunnit EM, ja.
Precis.
Tänk om Argentina skulle...
Men det är ju det här, en person som vi har pratat om lite tidigare och sitter med, som inte ens släckte in i den här diskussionen. Det är ju Johan Cruyff. Det är som att han har varit vice där precis bakom Pelé och Maradona. Aldrig nämnt, som står där bakom i skuggan. Och...
Men kommer du så långt alltså på ett halvt varv bara? Det känns lite tveksamt. Okej, okay, det kan vara så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Plats två. Vem tar silver?
Nej, jag måste då lyfta... Nu nämnde du VM 1958 och att Sverige alltså har spelat en VM-final i fotboll. Det är liksom det, oaktat hur konkurrensen var då. Man till och med pratade om att det kanske var svårt i efterkrigstiden där fortfarande att det hade en viss påverkan. Sverige var ju faktiskt olympiska mästare 1948 till och med. Om man ska ta. Men det är klart att Sverige var faktiskt i semifinal 1994. Och matchen mot Rumänien, den måste jag få nämna i det här sammanhanget. Den är tvåa på min lista. Därför att det är också en sån där match som har de här ingredienserna som gör det oförglömligt. Så det är 0-0 länge. 1-0 till Sverige sent, jag tror det är 10 minuter kvar. På en supervariant.
Ja, det får man säga.
Eller hur? Sen kan man ju säga att det var puncher och vad som gick på den och vem som gick den. Jo, men det är ju ändå en variant.
Ja, verkligen.
Faktiskt. Som till och med fick Sven-Göran Eriksson i tv-kommenteringen och säga mycket bra. Och det vill säga
det. Säger ja.
Och sen kvitterar ändå Rumänien. Och det är förlängning. Och de tar ledningen. Och Sverige tappar en gubbe. Rött kort ut. En spelare mindre. En man kort. Vad gör vi nu? Och så Kenneth Anderssons enorma häng alltså före Pronea, målvakten. Han har ju, hur han klarar av att hänga så länge vet jag inte. Vem slog inlägget? Roland Nilsson, en hög boll. Ja visst. Och han nickar och 2-2. Och du får det till förlängning, du får det till straffar. Och det avgörs inte på 5 straff.
Mot ett bra Rumänien också. Det här är ett världslag.
Det är ett världslag vid tillfället. Mm. Och det går... Nej, 5 straffar gick inte att avgöra det på. Du måste ta fram tilläggsomgången. Och Henrik Larsson gör mål för Sverige i tilläggsomgången. Och det är ju en straff som sitter med en marginal. Ja, jag är tunnhårig alltså. Men det är med en flintskallig hårmarginal till stolpen som man rullar in den där. Hade det varit en sån där gammal målbur som de hade i Allsvenskan en gång i världen, ni vet, sån där hjulen fortfarande satt, som vek upp, där hade bollen stötts ut, va? För exakt där går den. Va? Och sen är det Ravelis straffräddning. På Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. Ralf Edström och jag jobbar på den här matchen. Det är enda gången han har skrikit högre än mig, men det gjorde han. När Ravelli räddar. För det var högljutt. Han minns det faktiskt fortfarande, men med stor glädje ska jag säga. Och i kommenteringen så minns jag att jag säger, nu är det spänt. Och det är ju en fullständigt absurd sak att säga. När du liksom har spelat 90 minuter fotboll en hel förlängning och inte har du tilläggsstraff. Och då säger kommentatorn, Miodrag Valencia, Spanien, nu är det spänt. Det är en absurd kommentar. Alltså, vad fan fick jag, vad får jag det ifrån? Men det sägs i alla fall. Och så räddar ju Ravelli. Och grejen är, det är ju en oerhört ifrågasatt målvakt. Thomas Ravelli. Mm. Han hade svårt att bli populär i svenska hemmen. Han var liksom uppfattades på tveksamt vis. Man tyckte inte om hans attityd. Han blabababa. Och i det här läget så blir han nationens hjälte. Och det är han ju fortfarande. Alla minns ju den här situationen.
Ja, men det vänder ju på ett mästerskap.
Det vänder på en enda räddning egentligen. Det är den här straffräddningen på Belodedic, Valencia, Spaniens straffmark. Så den är tvåa på min lista. Sverige har faktiskt varit i semifinal och det var via den här matchen i San Francisco. Som du skrivit böcker om också för den sakens skull. Olle Svenning, straffarna i solen till exempel.
Ja. Ja, det här är ju, jag måste bara ta det här med Ravelli direkt. Jag var inne häromdagen hos vår kära kollega Joakim Aspelin som är liksom vår redigeringsguru här i huset. Om det finns någon som hittar roliga och gamla osedda klipp så är det ju han. Jag rekommenderas att följa på Twitter för er som inte gör det. Det är mycket underhållande.
Ja.
Då hade han hittat ett klipp från en match före VM 94.
nu som jag tror det var SVT-kommentatorer. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men målvakten springer ut utanför straffområdet och liksom ska göra vad vi idag kallar en Manuel Neuer. Men han misslyckas, bollen går till anfallaren, anfallaren i mål. Och då säger kommentatorn: titta på målvakten, han gör en Ravelli. Och det är alltså precis bara liksom upptrappningen till VM94. Så det är det Ravelli har med sig i bagaget inför den här då fenomenala hjälteinsatsen. Liksom.
Exakt så här är det. Allting vänder alltså där.
Ja.
Och det är nog Thomas Ravelli rätt glad över. Han gjorde en riktigt, riktigt bra räddning exakt rätt ögonblick.
Ja, och jag vill bara fylla på liksom för min generation, och inte bara jag, utan det är liksom alla mina vänner som jag är uppväxta med, alla som jag liksom lärt känna i senare dag, oavsett om jag är uppväxt i Stockholm eller Skåne eller Göteborg eller Norrland. Alla vi som är födda när jag är född har ju sett VM-krönikan som SVT gjorde då, Albert Schanberg, säkert 50 gånger.
Ja.
Och det här är ju största ögonblicket varje gång i VM-krönikan. Ja. Så det är väldigt rimligt att du har med den här på listan.
Ja, det var en överraskning om det inte var det. Kan man tycka. Det kan man alltid resonera och diskutera, så kommer någonsin hända igen. För det är ju något som historien har ju en tendens att upprepa sig, men just nu när vi sitter och samtalar så får man väl ändå erkänna att avseende här sidan i alla fall så är ju landslagsfotbollen rätt långt ifrån att vara klart för VM-semifinal.
Ja.
2022 i Qatar är det helt omöjligt, men 2026 i USA och Mexiko kan man kanske sända.
Kanske det händer igen. Slut i cirkeln.
Hoppas.
Ja, vi får se. Leo, plats två.
Ja, plats två. Min plats två kan vi inte ska fastna så länge vid, för den har ju Lasse redan redogjort för. Men här är ju Zidanes skalle.
Det måste med.
Ja. Den måste med. Det är så stort, för att det är sättet som man gör det på. Alltså det är ju 110:e minuten som du är inne på. Det är ju för länge. Det är 10 minuter kvar av hela matchen. Frankrike har Italien i brygga dessutom. Och Zidane är inte bara matchens bästa spelare, turneringens bästa spelare.
Ja.
Och han kliver ut på fotbollsscenen och säger adieu och revoir och allt det där. På det sättet.
Ja.
Det är... Och grejen att det är okej i Frankrike. De förlorar den här matchen. Mm. Men Zidane, han är ingen syndabock. Mm. De älskar honom ändå. Mm. Och det avskedet säger något om hur fruktansvärt stor den här spelaren var. Som man vill få säga var sin generations största spelare.
Mm.
Så nej, du har redan gjort för det mesta här. Men Zidanes skalle på alla sätt är ett sånt oförglömligt VM-ögonblick.
Mm.
På alla möjliga sätt.
Det spännande med honom är att han blev kvar i fotbollen. Men han gick över en managerkarriär sen, ser det mera oerhört meriterad och tung. Jag menar, tänk på Real Madrid och hans insatser och bla bla bla. Så att det är liksom hans skalle. Förtjänar verkligen, dels som spelare och teknisk geni, dels för det du berättar om här och som vi snackat om, men också för hur han lyfter och har förmågan att få andra och också göra som han tänker.
Ja, verkligen.
Otroligt.
Plats ett då, Lasse. Det här kan vara ett svårt, eller?
Nej, men det här måste det vara, tycker jag. Därför att fotboll handlar ju om, man säger ofta känslor. Det kan jag tycka i och för sig, att man tar det som en inteckning för att man får bete sig hur man vill. Va? Det är känslor. Och sen är det okej. Okay, men känslor, passion, engagemang. Och för mig var EM 2004 en upplevelse som var stark. Därför att det var första gången jag upptäckte att det fanns en stark svensk fans som var med. Ibrahimovic klackmål mot Italien, han springer upp på Dragão-stadion i Porto och liksom möter ett gult hav. Och det här är en situation som jag undrar om vi kommer få uppleva igen. Det är ju på Olympiastadion i Berlin som var VM-finalarenan för övrigt, för det du talade nyss om med Zidane. Men det är alltså den absolut mest extrema svenska supporter flödet av människor jag någonsin varit inne, och alla har gul tröja.
Det är Sverige-Paraguay.
Det är Sverige-Paraguay, det är den 15 juni 2006. Och vi hade hotell, Ralf och jag jobbade för Ödesportsräkning igen där. I Östra Berlin, där bodde vi, för det var bla bla. Så vi hade en ganska lång väg att åka faktiskt genom hela, och det var verkligen så, det var genom hela Berlin alltså, i princip, det kändes så. Och det var svenskar överallt, precis överallt. Och de här små parkerna de har, det är väldigt mysigt i Berlin, kan jag. Men så säger parken, gult. Jag hade kompisar som var där, de åkte kollektivtrafik. Det var fullständigt blockerat med gula tröjor överallt. Och när vi kommer fram till arenan och vi parkerar bilen, så kommer det fram en av de här. Man lär ju känna en del folk som har en tendens att göra intrycket av att ha biljetter att sälja. Svarta börsbiljetter. Men han säger det att, för det är en svensk kille det här. Idag kommer det vara väldigt mycket svenskar där inne. Finns ju inte en enda från Paraguay som går på matchen. Så vi har ju kommit över hur mycket biljetter som helst. Och då fick vi uppgifter på 45 000 av de 70. Det visas ju vara ännu flera. Men den totala upplevelsen till arenan, nationalsången med dessa mängder av svenskar där, är det är liksom gåshudsframkallande fortfarande. Men det viktiga är ändå att det landar ju i att Sverige vinner matchen. Det är en dålig match från svensk sida. Det är 0-0 länge. Albeck byts in och det är Ralf Edströms stora hopp. Han alltid gillar Albeck. Och så slutar det med att han är inblandad med Elmander, tror jag också dessutom.
Elmanders inlägg, Albecks nick.
Ja, visst är det så. Eller, bra, bra, bra. Och Fredrik Ljungberg. Fredrik Ljungberg nickar in, och vi ser att du sitter ju en bit ifrån, och det här är 86 minuter, någonting sånt där. Paraguays radio sitter bredvid oss för övrigt, så det bidrog till att vi var ännu mer tydliga med att det är ett mål. Men vi ser inte direkt att det är Ljungberg. Det tar, men du vet, han jublar, springer bort, och man får liksom och Ralf säger det med sån otrolig överraskning liksom i rösten, att Ljungberg nickar.
Den svenska skallen,
där satt den. Det här är, jag har skallen på skaff. Så att det är för mig oslagbart ändå, liksom, att det var den här. Och där har du ju den här positiva svenska supportkulturen som liksom bara är sång och glädje. Jag var ju med, kom jag ihåg, när Sverige mötte England, var jag med i engelsk radio och blev intervjuad utav, när de sa det, att vad är det med er svenskar som gör att ni är så förbannat trevliga? And you do no responsible drinking, sa jag.
Tveksamt.
Kan diskutera.
Jag sa, jag vet inte om jag håller med om det, men okej. Men i alla fall, så där har ni min etta. Det är alltså en supporter, det är supportraktion i runt landslaget 2006. Det var superhäftigt. Och det kommer tillbaka 3 gånger sedan.
Mäktigt.
En kort passus där. Jag hade en period i mitt liv, fråga mig inte varför, det var ganska kul. Men jag gick på festivaler i unga dagar liksom, och då jag var 20 år då. Så var jag på Hultsfred och såg den här matchen på storbildsskärm. Och ni vet ju, på festivaler, man är ju som mest taggad för musiken. Det är ju fest, och det är ju en del inmundigande av olika drycker och sådär. Men man har ju väldigt roligt kring musiken. Men baserat på de åren jag var på festival på Hultsfred, så var det här ögonblicket Sverige-Paraguay. Så vi såg på storbildsskärm hela festivalen samman. Inte en spelning liksom. Alla satt nedanför storbildsskärmen här i gula tröjor.
Mäktigt.
Och såg Ljungbergs mål. Och det jublet, alltså jag får gåshud när jag pratar om det.
Ja.
Kolla här. Jag får gåshud när jag pratar om det. Ja. När hela festivalen, absolut inte 70 000 personer på Olympiastadion, men det är några tusen på Hultsfred. Alla bara bryter upp i ett gemensamt festroll, och hur liksom fotbollen var större än musiken, som ändå var liksom målet för varför vi var där.
Exakt, vilket ju egentligen gör det ännu större på ett sätt. Därför att de som var i Berlin var ju där för fotbollen. Ja, för festen och för umgänget också givetvis, men för fotbollen. Här hade ni ju ett annat syfte med att egentligen ses.
Exakt.
Och ändå var det här som tog över hand. Och det är ju liksom, fotbollen har ju den kraften som när vi kan samlas kring det på det här sättet. Och därför är det... Det är ledsamt när Sverige inte kvalificerar sig, helt enkelt. Och jag är ju uppvuxen med ett helt 80-tal utan några evenemang. Mm. Liksom. Det var ju utan att Sverige var med i EM eller VM. Det var rätt risigt.
Ja, det kan jag förstå. Ja, Leo. Plats 1 då, för din del.
Ja, för min del.
Eller för din listas del.
För definitionen av den här listan, eller vad vi ska kalla det. Men Lasse har redan touchat vid det. Men som kanske borde innebära att Maradona är större än Pelé. Men på första plats ser ju Maradonas kvartsfinal mot England VM 86. Guds hand och goal of the century inom loppet av 4 minuter.
Är det så nära?
4 minuter!
Oj då.
Han boxar alltså in 1-0 mot Peter Shilton Eva i Englands mål. Boxar in den, säger sen efter matchen då, with little help from Maradona's head and little help from God. Och det är, man kan tycka vad man vill om det. Vi har ju pratat om det fusket alldeles nyss då, men att göra så, och det här är ju för evigt, för all framtid, i all fotbollshistorias framtid kommer det här vara bevingade ord. Sen kan man tycka man vill om fusket. Jag kanske inte gillar det rent personligen, men det är ju så historiskt förankrat i fotbollens själ nu, och VM-historien. Och sen följer han upp då genom att göra det som kallas för goal of the century. Han dribblas av 6 engelska spelare. Och dessutom i kölvattnet av det som har varit Falklandskriget, mot, alltså när Argentina och England har krigat mot varandra. Så det är så enormt stort. Och sen vinner de ju VM där till Argentina. Så där, det ögonblicket har i alla fall jag pinpointat som VMs historiens största.
Det är svårt att säga emot.
Ja.
Jag får också höra Arne Hegerfors TV-kommentering när han gör mål. Han säger ju, han är ju med hela vägen givetvis, men han säger Diego Armando Maradona, det är VMs mest fantastiska mål hittills. Det är Arne. Och då kan vi ju sitta här nu och säga att det är goal of the century. Vi pratar liksom om att det, och det kanske håller även in i detta centrum. Ja. Men ändå så, och det tycker jag är så skönt i den här journalistiska värderingen i att det är mycket kvar efter det här.
Väldigt charmigt.
Liksom, ja, jag tycker att han hittar liksom rätt i den i kommenteringen. Han sitter ju helt klistrad, nästan som bollen är klistrad vid Maradonas vänsterfot längs som den ju är allra mest i den där vägen fram. Lika klistrad är Arne Hegerfors som är händelsen så att säga, i sitt sätt. Om man nu vill prata kommenteringskonst, och det tycker jag man kan säga. Det är VMs mest fantastiska mål hittills. Jag tycker det
här. Men det som är så bra är dubbelheten ju där också. För han menar ju lika mycket VM-turneringen 86 som VM-historien.
Exakt, exakt, ja, exakt. Det förtjänar att sägas. Det är en läcker detta.
Ja.
Och då är det kanske så att Maradona ändå är större än Pelé.
Ja, den eviga frågan.
Den låten som...
ja. Lasse, otroligt roligt att ha med dig i det här avsnittet och höra din topplista här och då alla de här minnena. Det är så riktig sagoperiod. Eller från min sida kan jag säga. Jag gissar på att du tycker detsamma.
Ja, men det här är bara andra avsnittet vi kablar ut om jag kommer ihåg kronologin rätt. Men vi har ju spelat in fler. Du har inte skattat så här mycket i något avsnitt.
Nej, det
kan bli en topplista av avsnitten också.
Det kommer en vacker dag. Det kommer någon vacker dag.
Han har kommit sist på den listan. Men man vet inte. Vad sa du? Halvar 180?
Halvar, precis. Men ni lyssnare, ni får jättegärna skicka in era listor, era topplistor till mig och Leo på Twitter eller till min mail kevin.bade@tv4.se, så läser vi upp ett par sådana listor nästa vecka när vi publicerar nästa avsnitt helt enkelt.
Det gör vi. Gott, tack så mycket.
Tack så jättemycket och tack själv Leo. Så säger vi helt enkelt. Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.